Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Vad fan, alla har hemorrojder.
Va?
Ja.
Det har de inte alls.
Jo.
Men, är det något du har tutat i?
Nej, men alla har hemorrojder. Det är bara det att...
Latent.
Ja.
Ja, ja, ja. Man har möjlighet.
Vad?
It's like, this is like saying everybody has an asshole.
Nej, men vadå? Det är inget konstigt.
Ja, det är med dig, Fredrik.
Det är bra, tycker jag. Själv då?
Det är bra. All good.
Vi körde på gymmet i morse. Jag och Ashkan. Nej, jag och Mustafa menar jag. Jag ser fel redan på folk här. Det är som jag hann i ansiktet.
Vi körde
på gymmet och det behöver jag för att jag tar för lätta vikter annars. Så jag behöver någon så här ung förmåga som pressar mig lite grann.
Han är målmedveten och...
Men du tar också lätta vikter, eller?
Alltså jag,
jag skulle aldrig ha sagt så. Jag fattar att jag öppnade för smashen liksom.
Nej, men jag tar ju inte tunga vikter. Men
det blir lätta vikter.
Den är inte lång lagom. Men den är smal som
alltså. Okay.
Men känner du av?
Ja, latsen känner jag rätt bra.
Vad körde ni?
Lats, biceps.
Lats and biceps.
Barbell.
Ja, rygg och biceps.
Hur firar ni kungens födelsedag?
Vill han år idag? Mm. Vänta, är det Valborg nu?
Nej, Karl den 12.
Nej, men det är hans dödsdag idag.
Ja, var det idag han dog?
Ja, han blev skjuten.
Ja, just det.
Tvärtom kan man säga.
Hur gammal var han?
Han föddes, ska vi se här nu om jag kan min historia. För han var ju bara 15 när han blev kung och det var just 1697. Det. Så han måste ha fått 1682 då.
Where do you stand on the whole monarchy thing?
Nej, men vänta.
Ja, men 36 var han när han dog. Måste han ha varit då.
Ja, och hur gammal är man då?
36,
ja, okej, ja. Så att han var 30. Ja. Är det Karl den 12 som är Mattias Karlssons favorit?
Exakt.
Ja, men det brukar vara Jomshof och det där gänget. Det är Karl den 12 man träffades för att prata om.
Varför? Det är en grej i Sverige, 30 november.
Okay.
På 90-talet i alla fall, jag tror inte det finns längre, så gick nazisterna en marsch i stan och firade Karl den 12. Så 30 november var det mycket slagsmål mellan nazister och invandrare.
Varför är han favoritkungen?
Nej, men han krigade ju hela tiden. Han var ute i krig från att han var 17 tills att han dog när han var 36. Och så han har ju nere i Turkiet och ställde till med bekymmer där och sådär. Och så vann han ju ett av Sveriges största slag genom tiderna i Narva 1700. Så han var ju en krigarkung.
Ja, ja.
Det alltså, brukar ju folk tycka är lite coolt. Men coolast av alla svenska kungar, om man ska se det så, är väl Gustav den andra Adolf, om man ser till antalet vinster och sådär. Men han var inte riktigt lika. Alltså, Karl XII är ju en spännande person om man läser på om hans person.
Var det han som inte ville att man skulle måla honom majestätiskt.
Karl XII?
Ja, han ville inte, du vet, kungar på den tiden, de skulle ju målas liksom så att det inte stämde överens med verkligheten alltid. Han ville ja, sitta på en häst och det skulle vara verklig miljö i bakgrunden, för han ville vara ett av folket på något sätt, en av folket.
Förmodligen därför, han var ju också ganska ovanlig, för att i slutet på 1600-talet, början 1700-talet i Europa hade de här märkliga perukerna.
Just det.
I hoven, och han hade ju aldrig peruk, trots att han var från den tiden då.
Så exakt.
Att,
han var ute och slog.
Va?
He thought it was gay.
Alltså, det intressanta med hans sexliv är att han var ju aldrig gift heller. Utan han lovade sin syrra. Nu är det länge sedan jag läste det här, men han lovade sin syrra att han skulle gifta sig innan han blev 30.
Med syrran?
Nej, det var inte Targaryen. Det var vanliga, enkla Vasaätten. Nej, utan han skulle gifta sig innan 30 och så blev det inte så, och så kom han hem efter något krig, bara stannade till i Stockholm innan han skulle slåss med någon ny, vilket han gjorde hela tiden, och så sa han, det får bli innan 40 istället, och så blev han skjuten när han var 36.
It's always a bit suspicious when like a king does not take a wife or something, and it's like, okay, there's something there.
The gay warning.
I Sverige är det inte alls, vi har inte så mycket stor vikt vid när statsministern inte är gift eller har barn eller skiljer sig för den delen, eller hur? Det är någonting vi inte verkar bry oss om.
Nej, men det har väl varit en europeisk trend att inte ha barn. Angela Merkel, inga barn. Det. Vad heter Frankrike nu? Macron, inga barn heller.
Han
är gift med 20 år äldre kvinna.
Alltså, vet ni vem hon var?
Nej, det var hans teacher, right?
Ja, det var hans lärare på gymnasiet.
It's like reverse me too.
Ja, det är väldigt franskt i alla fall.
But where do you stand on the whole monarchy thing?
I Sverige?
Ja.
Det är fint.
Det är fint.
Fint.
Men det kostar för mycket pengar.
Ja, fast de ger mig också tillbaka mycket pengar.
Gör de det?
Ja, då? Men det gör de. Vi säger så.
Nej, men jag har ju alltid varit... Så jag är ju uppväxt i Umeå. Och det är ju en väldigt röd stad. Och jag var ju medlem i SSU fram till jag var 18. Och så.
Var du?
Jaha, ja, herregud. det var det man var. Om man inte var med i kommunistiska...
Men var du där du hängde på SSU också?
Ja. I kontoret om det ligger på Storgatan eller Skolgatan. Det är ju stort sett bara två raka gator i Umeå där allting ligger.
Vilket årtionde är det här?
Det här är tidigt 90-tal.
Okej. Hur var SSU då? Vad var det för aura, stämning? Vilka kläder hade folk på sig?
Nej, men då hade ju Palme blivit skjuten några år tidigare. Och sossarna började väl tappa lite sin identitet. Man visste inte... Alltså redan då hade vi problem att formulera... Men vad är visionen för samhället? Vad är det vi vill göra för någonting? Och det blev väldigt mycket. Vi vill att det ska vara som det var förr. Alltså lite, det är lite cyniskt, men lite den stämningen var det faktiskt. Och när friskolorna kom då tidigt 90-tal, kommer jag ihåg, man hade inga argument emot det. Just därför att man visste inte själv vad man ville göra riktigt. Och då blev det som det blev. Lite grann. Men svaret på monarkin är då, för det här blev en lång utläggning här, det var ju att jag var negativ till monarkin under den här tiden då, och har varit egentligen alltid, för jag är väl liberal någonstans nu då. Och jag tycker väl egentligen inte att man ska ärva sitt ämbete och sin makt. Oavsett hur liten eller stor den makten är, så tycker jag inte man ärver den. Men när man ser hur politiken ser ut, så tycker jag att det är lika bra att vi har kvar kungen som någon slags stabiliserande kraft.
Mm-hmm. But is he like, he doesn't,
han har
like,
väl ingen reell makt.
Yeah, this is I think what I don't like about it, because I don't see the point. Like if it was like a real king like before, when he has like, you know, all powerful king, this is something, at least you can't criticize it, cannot criticize it, but right now it's like, what's the point?
Det är fint.
Nej.
Han åker runt, han klipper band. Många tyskar kommer hit och är avundsjuka på Sverige för att vi har det, de har inte det.
It sounds like a circus. What is this?
Ja, men han genererar liksom det är status.
Det är där argumenten faller. Det är så, vad skapar han för värde?
Men vi hade faktiskt den här diskussionen om så här, vad är Sverige känt för? Man säger så här, kungen är en stor ambassadör. Så jag kommer aldrig glömma när vi var i Mexiko på semester. Det här måste vara när barnen var små, så det måste ha varit 2009-2010 någonting. Och så blev en av barnen kissnödig, så vi får låna toaletten inne på någon av de lokala restaurangerna. Och så hör den här vaktmässan som står här, för var kommer ni ifrån? För han hör att vi pratar något annat språk. Och då sa vi Sverige, och då säger han Zlatan Ibrahimovic, säger han då. Och då sa till min fru så här, det är det vi ska satsa de här, om kungen får 1 miljard eller 800 miljoner per år, det är bara fotbollsakademier. Det är det som är de riktiga ambassadörerna idag.
Ja, för kungen är inte så mycket en ambassadör som han är en receptionist egentligen. För
nej, men alltså, som jag sa, jag kan tänka mig att vara kungen. Stabiliserande kraft och lite trevligt med traditioner och sådär.
Men stabiliserande på vilket sätt dock? Han har ingen makt alls.
Nej. Så egentligen vet jag inte, jag bara säger saker utan egentligen bäring och innehåll. Men det är så... Nej, så jag vet inte. Det är en mycket bra fråga.
Han inviger ju riksdagen.
Just det, ja.
Det är ju fint.
Ja.
Och jag önskar att det var mer... Vad är skillnaden mellan monarkin i Storbritannien och Sverige?
Dels är ju kungahuset mycket rikare i Storbritannien, har mycket mer pengar och äger mycket mer land.
Ja.
Men i övrigt vet jag faktiskt inte, för det är mest ceremoniellt där också.
Men för där brukar ju premiärministern gå och prata med drottningen och nu kungen om olika issues ju.
Just det. Ja, just det, jag har ju sett The Crown.
Ja,
det är så jag kan brittiska kungahuset, inte på något annat sätt. Så att, men där har de sina veckomöten eller vad de har.
I don't think the king here is involved in the same way that like they have like a periodically have to have a meeting to discuss the state of the country with the like statsministern and like don't think
nej,
so.
Nej, jag tror inte heller det.
Nej, det har jag aldrig hört om. Mm. Så det låter orimligt.
I don't know. I think people who support the monarchy for the most part, because this like, I think it's a bullshit argument that they attract tourists and things like that. I think it's just like romanticism.
Ja, men det tror jag också.
Oh. Fast det finns ju turister som kommer hit för att det finns en kund.
Does it outweigh though like the cost?
Nej, nej, nej. Yeah. Det tycker inte jag heller. Oh. Det tycker inte jag heller.
But you can say, well, I like tradition and I think it's, you know, it should be like as per tradition we should have a monarchy.
Ja, men jag tycker det är ett ärligare argument. För jag hade en sån diskussion om så här, skatesamordnare i Malmö. Och det diskuterar med en kommunalpolitiker på Twitter. Jag har ju slutat med sådana diskussioner nu. De leder ju aldrig någon vart. Och då sa han, vi går plus på vår skatesamordnare. Och då sa jag att det är mycket möjligt att man kan gå plus på saker. Men då måste man ju fråga sig, vad ska en kommun göra?
Vänta, vad är en skatesamordnare för?
En skatesamordnare, i alla fall i Malmö, om jag förstod det här rätt. Nu kan jag vara ute på djupt vatten. Men det är någon som anordnar skate-events och ser till så att man har skateparker och sånt i Malmö.
Ha. Så det är en politisk tillsatt position?
Skatesamordnare. Det var det i alla fall då. Och jag reagerar. Men sen blir det alltid så här. Folk blir alltid så här, men det kostar ju nästan ingenting. Men så lägger man ihop alla saker som nästan inte kostar någonting, så kostar det faktiskt ganska mycket till slut. Det är det som är problemet med alla de här sakerna som knappt kostar någonting.
Är du förkyld, din jävel?
Ja, jag är lite förkyld faktiskt. Jag
har
skyller på samhället.
Min plats? Varför lät ni honom ta min? Vad är det för luffare som har tagit min plats?
Men de sa att det här var den bästa stolen, så jag bara satte mig.
Du vet att varje gång jag har varit så här halvt sketet ner mig utan att säga något till dem som brukar sitta där, så får du en fläck i baken, så vet du.
Är det här sköldmanshumorna som kommer fram alltså? Det är det de gör.
Guys, I have a question. Is SL, it's a private company?
Nej, SL är statligt för.
Nej, SL kommunalt ägs av Stockholms lokaltrafik, står SL för.
Okej, okay. So this like...
Men de har underleverantörer som är...
Driften sköts av någon annan. Är det ett franskt bolag nu? Det brukar vara.
Men
det är
kinesiskt.
Det. Det är kanske ett kinesiskt bolag.
Man tar det till lägstbjudande. Det är därför det går som det går i den här stan.
Okej, okay. Well, I always like, when I'm passing, like when I'm taking tunnelbanan, I'm like, I wonder what are these, like this person was supposedly working there. They have no function now. What are they, like he sits there all day and I'm like thinking... He can just like fire or let go of all these people.
Är det de med gula västarna som
går? No. Nej, han sitter i båset.
Yes. And even
ja,
like
de skiter ju om någon plankar.
När folk plankar, de har inga makt, alltså, de gör ingenting.
Men det är fint.
Det är tradition som
en stabiliserande kraft.
Om du hittar en lugn station, inte T-centralen, men en lugn station och sitter i båset, du skulle kunna plugga, lyssna på podcast. Alltså, du har i princip ingenting att göra.
Jag kan berätta en historia.
Men vänta. And I met like recently somebody who's working at SL. Oh, and he's like, he was like driving the trains before. But right now he's like, has an office administrative job. And I asked him like, what do you do? And he told me like, I just sit and watch Netflix all day. And I'm not thinking... There is an like extreme amount of waste of money there, and right now somebody posted they don't seem to want to work. SL. Avgången är försenad på grund av förseningar. we don't want to work.
Nej, de försöker inte riktigt längre.
Men jag hälsade, det var ju en sån, ni höll på och de här tiden var drevet mot Mehmet Kaplan, så fick jag ju tag på lite kurder som hjälpte mig att översätta medier från Turkiet. För han hade ju varit där nere i Istanbul och hälsat på någon jävla borgmästare och konstiga resan tog, som riksdagen fick betala.
Hade Kaplan det?
Ja. Så vi grävde ju fram varenda resa, vi begärde ut allt och bara gå igenom så mycket vi kunde. Och då... Då var det ju en kurd då ju som jobbade i sån här spärrvakt. Och jag bara, ja men ska vi ses efter jobbet? Nej, du kan komma nu. Jag har mycket tid som helst. Ja, vi satt där, vill du ha te? Vill du ha fika? Så jag satt inne i spärrvakten, där inne i kuren med honom liksom. Och med datorn och vi gick runt och han översatte åt mig. Vi kunde sitta där 2 timmar och jobba med, det var inga problem.
T-centralen, där brukar de ha lite att göra.
Ja.
Men det är för att folk kommer fram, det är turister, ställer frågor.
Ja.
Vilken station, vilken linje och sådär. Men annars, de andra...
Västra skogen, det är liksom drömstationen. Det är där man ska sitta, tror jag.
Det är där Hanif bor.
Är det?
Mina föräldrar också.
Ja.
Det är ju dött där.
Ja, det verkar lugnt där. Då kan man läsa in en doktorsavhandling eller.
But who's in charge of the circus?
SL.
Yeah, but... like, they can do whatever they want.
Nej, men de har anlitat underleverantörer som gör allting.
Alltså, det är ju en upphandling, så är det ju olika MTR och tog det väl några år och sen vet jag inte vad...
Connex hade något ett tag också. Det var fransmännen som jag kommer ihåg.
I saw Elon Musk is... wants to go to war against Apple. Did you see that?
No, det har varit några dagar han har vevat.
Varför vill han gå i krig mot Apple, Fredrik?
Ja, men det finns ju en allmän upprorsstämning bland alla digitala, alltså alla som säljer saker via digitala plattformar, och det inkluderar ju våra spel säljs ju till exempel via Steam och Microsoft och Sony, så den här splitten i intäkter på 70-30 i förmån då för contentleverantören är en kvarleva från 70-talet när Warner Brothers levererade film till folk, och då fick man behålla 70% av nettot då, exklusive distributionskostnader. Så det tog de bara rakt av, men digital distribution kostar ju inte på samma sätt som en fysisk distribution kommer att göra. Så de behöll bara det, och det här är ju folk lite snea över nu då. Och nu har det startats en massa lawsuits, och Elon Musk verkar vilja gå i spetsen för en, men det är massor med så här class action group lawsuits som håller på att formeras just nu mot de här olika bolagen.
I think that the thing that triggered him is that Apple seemed to be pulling advertising from Twitter. Then this is how he started. He is like, Apple is pulling advertising from Twitter. What's up, Tim Cook? Well, what's going on? Tim Cook didn't reply, of course. And he's like, by the way, why is Apple taking 30%?
Men hur mycket betalar du till Steam då?
Ja, vi betalar ju det kostar att vara där. Vi har ju liksom inga reapriser.
Du har ingen procentsats du vill uppge.
Nej, men de har ju 70-30 rakt av. Och går man
Steam
över vissa,
också?
Ja, och går man över vissa försäljningsnivåer så får man 25% och sen...
Men om du ringer till dem och frågar om sista pris, kompis?
Ja, alltså det... Han är ju jänkare. Alltså.
Jaha, det funkar inte.
Nej, de är väldigt kontraktsdrivna.
Men vad händer om ni släpper spelen själva?
Ja, det kan man göra, men... Problemet online är ju alla betalmetoder och system och valutor i olika länder, så att till slut blir de med 30% ganska liten då. Alltså, det är värt det. Och sen så är det ju, de hade ju nu nytt spelarrekord på Steam på 32 miljoner samtidiga spelare.
Shit.
På plattformen. Så det är klart att det är där PC-spelarna befinner sig, så det är där man måste vara.
Det är fan fler människor än i många länder.
Ja, jo, det är ett mellanstort europeiskt land. Liksom.
Sick.
Så, men nej, men sen kan man göra som Marcus Persson med Minecraft och bara släppa det på sin egen sajt och sälja flera miljoner där. Men det är ju en på miljoner som lyckas med det. Så att, men gör man det, då blir det fest.
Men ni har ju jättestor fanbase. Europa Universalis, Crusader Kings.
Ja, vi har nästan 6 miljoner månadsspelare har vi.
De lär ju följa med.
Ja, kanske. Eller kanske inte. Vi vet inte det. Alltså, vi har inte riktigt grävt djupare i det där, men det är ju en väldig kostnad att sätta upp saker själv med distribution, serverhallar, allt just sånt. Just. Och det är ju inte riktigt vår kärnverksamhet heller. Så att när man hör folk säga så här, ja men vi vill kapa, det har varit många diskussioner med folk kring Patreon till exempel, som också tar en cut. Och säger så här, ja men vi vill ha ett eget betalsystem. Ja, problemet är att det kostar väldigt mycket att utveckla och sen kostar det väldigt mycket att underhålla det också. Det är inte bara själva utvecklingskostnaden. Många gör ju felet att man räknar med sig, ja, men så här mycket kostar projektet. Sen kostar det ju lika mycket att underhålla skiten sen när det är uppe och rullar.
Ja.
En mjukvara liksom. Så att, det är väl därför. Det är det tråkiga svaret tyvärr. Jag hade ju gärna sålt allting själv.
Fredrik, hur mår den svenska spelbranschen?
Den svenska spelbranschen mår väldigt bra.
Varför mår den så bra?
Den mår bra därför att det finns ju en rad olika skäl givetvis. Vissa svar är lite mer romantiska. Man vill säga att vi har en ingenjörs- och berättartradition som går långt tillbaka, hela vägen tillbaka till vikingatiden och innan den. Det vill man ju säga, för det låter mycket härligare att säga så. Jag skulle säga så här. Sverige är ett oerhört amerikaniserat land och har varit det sedan mitten av 70-talet. Och ett av skälen var förmodligen att Sveriges Television kunde köpa in billiga produktioner från USA. Så hälften av alla program på 80-talet som visades på de två tv-kanaler vi hade var ju amerikanska serier, så man växte upp med det.
Vilka var det?
Dallas.
Gick det på public service?
Jajamän, ja, Dallas, Dynastin, Falcon Crest.
Fan, det kollar mina föräldrar på.
Familjen McCain.
Huset på prärien gick
också. Lilla huset på prärien. Var det också SVT? Jag trodde allt det gick på TV3.
Du, Arskan, det fanns inga andra kanaler. Så om det gick på TV antar jag att det var SVT.
Allt annat var förbjudet. Huset på prärien gick på TV3. Men den här...
Ja, men det var andra omgången det gick. För att första omgången, du vet, innan 1988 fanns det inga TV-kanaler på svenska som inte var public service. Det var SVT1 och SVT2. Det var det utbud vi hade. Och om man tittade på den ena kanalen och så visste man att det började ett annat program man ville se, då kom det en liten vit blinkande triangel i hörnet som visade så här, nu börjar det programmet på andra kanalen. Och sen så här, när man inser att man börjar bli gammal, man har ju olika liksom stadier i livet, så inser man så här, nu är jag gammal gubbe. Jag satt i ett möte och alla är väl så här 10-15 år yngre än vad jag är. Och så säger jag, det här blev lite veckans pausfågel, sa jag. Och så alla tittat med mig och sa, va? Nu ska jag berätta för er vad veckans pausfågel var för någonting. Det var nämligen så här, att hade man 5 minuter mellan program på SVT på 70-80-talet, då visade de en klocka som tickade ner mot ditt program. Och sen hade de veckans pausfågel. Det var som en fågel som sjöng i bakgrund, fågelljud. Och så stod det, veckans pausfågel är kungsfågeln. Det var... Och ni tror att jag driver. Och ni ska gå in på YouTube och bara söka på veckans pausfågel. Det är fantastiskt. Och det var ju på den tiden så länge sedan att public service faktiskt försökte vara utbildande på den här tiden. Det var helt fantastiskt. Det enda tecknade som gick, det var anslagstavlan. Så det satt man och kollade
på. Den gick när jag var liten också.
Fast det var trafikinformation.
Linus på linjen var väl det, va?
Ja, det var ju någon tjeckisk. Den var ju grym, men den var ju bara 2 minuter långa avsnitt. Eller
men det var gulligt att kanal 1 hade ett nyhetsprogram. Och kanal 2 hade ett annat nyhetsprogram som att det är så här mediafrihet.
Ja, Rapport och Aktuellt var ju de två.
Ja.
De lever ju kvar.
En totally opposite news.
Ja, det lever ju kvar.
Nej, det var samma nyheter.
Det var samma nyheter. Varsin ställning i frågan.
Jag tittar ju på, varje morgon när jag går upp så sätter jag på Aktuellt och sen Rapport efteråt.
Nu. Aktuell Rapport, ja.
Nej.
Ja, var det därför den hette så? Porrtiden.
Jag vet inte.
Ja.
Men du, Fredrik, svenska spelbranschen...
Ja, förlåt, jag devierar här.
Ja, okej, du sa att vi blev amerikaniserade på 17 år. Okej, sen
ja,
då?
Det var det. Den här långa, långa, raljanta berättelsen skulle komma till det. Att vi är väldigt amerikaniserade, vi pratar väldigt bra engelska. Vi har generellt, eller har haft i alla fall, hög utbildning. Och folk har varit teknikintresserade, fick internet rätt tidigt med bredbands... reformer på sent 90-tal och sådär, och det underlättade väldigt mycket. Vi hade en stor demoscen på 80-talet. Jag hade själv en ZX Spectrum som jag fick av min mamma och styrpappa 1984, tror jag, när jag var 10. Det var en liten låda med gummitangenter som hade chockerande 48K minne. Det var magiskt mycket, tyckte man på den tiden.
Vad är demoscen för någonting?
Ja, men det var... Man gjorde olika typer av spel eller demos i Basic.
Såna demos.
Koden var ju Basic på den tiden, och sen delade man det med varandra. Men det man gjorde också, man hade copy-parten. Det var ju kassettband som allting var på, det var inte diskar.
Ja, är det som Commodore?
Ja,
du
precis.
Fick stoppa en kassett och ska ladda i 3 timmar.
Och då träffades man och så hade man copy-parten och grejer, och så kopierade man av varandras kassetter och bytte sinsemellan. Och de som var jävligt sluga, de hade ju skrivit spelsaker. Man hade ju alla attraktiva spel som man ville ha. Så alla de här spelen har jag, så här ser de ut. Och så visade det sig att det var ju inte det sen när man kom hem. Man ville liksom bara byta till sig bra grejer från alla andra. Men det var ju, det lärde jag mig först senare, att det var så det funkar. Men så att alla spelen spreds på det sättet. Så att man hade ju väldigt mycket tillgång till spel. Och sen så har vi diskuterat så här, de äldsta vd:arna i vår bransch, i spelbranschen, är födda 1973 ungefär. Jag är född 1974 själv. Och vi tror att det är, i USA är det mycket äldre, och i många andra länder, i Frankrike och så här. Det är för att vi tror att spelbranschen revolutionerades i Sverige 1986. Och varför är 1986 ett så viktigt datum? Jo, då kom den här grå Nintendo-lådan, Nintendo Entertainment System, som förändrade hur man kunde göra. Mycket lättare att plugga in en TV och bara köra. Och då var 1973-erna, de var bara 13 år. Men 1972-erna, de var ju 14. Så de hade ju hittat mycket roligare saker att göra än att sitta och spela Super Mario Bros. På en TV. Liksom. Eller hur? Vad man nu kan hitta på för något när man är 14 år i Umeå. Men det fanns mycket att göra även i Umeå på den tiden. Så att, det är vår teori. Okay. Men branschen har några tusen anställda. Så bara runt det här kvarteret där vi sitter nu, om vi går några kvarter runt om här, så är det ju några tusen anställda. DICE sitter ju här och är väl 500-600 säkert, kanske mer. Vi är ju 350 här. Mojang sitter här.
But is the US still at the forefront?
Ja, USA och Japan är störst, och Frankrike är stora.
Japan is still, like, some people are saying that they are lagging behind when it comes to technology.
Ja, men spelar är de fortfarande duktiga på. Kanada är duktiga.
Ja, de har Storbritannien Deus Ex och Square Enix och de här, va?
Ja. Square är ju egentligen japaner.
Är det?
Ja, men de har kontor i Montreal. Så att, nej, men Square är japaner och Nintendo är japaner. Konami är japaner. Så att japaner är duktiga. Kanada har inte så många så här, original huvudkontor liksom, som kommer från Kanada. Men de har haft en skattelättnad de senaste 20 åren för dataspelföretag. Så de har ju säkert 15-20 000 anställda i Montreal bara i spelbranschen.
Fan, sjukt att se. Jag fick ett Nintendo när jag var 5. 8 bitar.
Shit.
Ja, men jag hade opererat foten, så det var mina föräldrars present, för jag kunde inte gå. Jag gick till vinden igår. Jag ska plocka fram den. Den är kvar.
Ja, det är ju retro på riktigt.
Ja, jag vet. Nej, men med pistolen. Jag har pistolen när man kunde sjunga.
Ja, duck hunt. Kommer du ihåg när man blåste i kassetten? För alla ville ladda.
Ja. Exakt. Man blåste både i boxen och i kassetten. För att få det att fungera. Nej, men jag tror att Sverige exporterar förmodligen mest spel per capita i världen. Skulle jag tro. Om jag bara gissar.
Here on Japan. Floppy disks in Japan. Minister declares war on old-fashioned technology. Japan's digital minister has declared war on floppy disks and other retro tech used by the country's bureaucrats. They were still using floppy disks. This is like, this article is from September this year.
Ja, det förvånar mig. Jag bodde faktiskt i Japan när jag pluggade, så jag har lite relationer dit också.
Men Fredrik, vad är det Paradox gör?
Vi gör ju mycket historiska strategispel, egentligen generella strategi- och managementspel som är ganska hög komplexitetsgrad, och så är det svårt att lära sig. Och sen så blir folk fast nästan för evigt. Några av våra spel är 10 år gamla och folk spelar dem som aldrig förr ändå.
För ni har ju väldigt lojala spelare.
Ja, det får man ju säga. Sen kräver de ju väldigt mycket. Folk blir ju förbannade när vi gör dåliga uppdateringar och sådär. Så att det är ju blessing and a curse samtidigt. Det är ju allting på en gång. Så att det, man får ju stå ut med mycket också. Alltså det är väldigt, väldigt högt och lågt.
Mm. Är historieintresset först och sen hamnar du i spelbranschen, eller har du fått historieinfointresse av att göra historiska spel?
Jag har alltid varit intresserad av historia. Så att det var mitt favoritämne i skolan. Så jag var en sån här unge som låg emellan två betyg, så fick jag alltid det lägre betyget på grund av det. Orsaker, va? Men historia, historia kunde liksom vår lärare inte komma undan med att ge en femma då. Det var ju betygsskala 1-5 då. Så att det var en av mina 3 betyg 5 när jag gick ut gymnasiet. Var historia. Eller 4 hade jag nog.
Var European history most or?
Ja, det blir ju väldigt eurocentriskt. Och sen så har jag läst upp mig på en massa annat. Mycket japansk historia innan jag åkte dit.
Not like Near East, Mesopotamia,
Persian,
Egypt.
Nej, det närmaste jag kom, exakt Persian. Nej, men jag borde läsa in mig mer på det faktiskt. Men jag följer en del historiska serier. Nu följer jag Bolivar. Den går ju på spanska. Jag bor ju i Spanien halvtid. Och då kan man se om Simon Bolivar som är the liberator of South America.
You should get into like the history of the ancient Near East. I think this would make like really cool games.
Och Persian.
Ja, men det gör
det är därför jag inte spelar era spel. För Persian finns
i civilization.
Civilization.
Just det.
För där kan det vara Cyrus the Great.
Just det.
Och sen ser jag att det är skitmånga jag känner som spelar Europa Universalis. Och sen gick jag och kollade. Jag bara, fan, man kan inte vara Persien. I och för sig, den heter Europa Universalis.
Men du kan, jo, men du kan nog vara Persien. För du kan vara alla länder i världen. Men jag vet inte vad Persien var. Det är ju mellan då. Europa Universalis är ju renässansen. Jag vet inte vad som hände där nere.
Aha,
Crusader okay. Kings ska du spela. Det är ju
finns Persien där.
Ja, det borde ju.
Ashkan, didn't you like
it? Borde det? Har du inte koll på det?
Hearts of Iron. Hearts of Iron är ju andra världskriget och då kan ja. Det vara alla länder. Där kan ja. Du definitivt vara Persien för att jag brukar spela när jag spelar Hearts of Iron, det är andra, som sagt andra världskriget, då spelar jag Sovjetunionen för då slipper du hålla på med massa flottor och flyg och grejer för det har de nästan inte utan du bara mörsa på med infanteri och grejer så här, så att allt sker på marken det är ganska enkelt så. Och då är det så mysigt med Persien för det finns en massa olja. Så då börjar du ju gå neråt där och kriga sönder dem och sen tar du baltstaterna och så här. Så det finns liksom en stepwise liksom sätt att göra
det. Men det är så sjukt för att din strategi i spelet är exakt vad ryssarna gjorde första och andra världskriget.
Just det.
De ockuperar Iran. Det gjorde britterna också i och för sig.
Ashkan, I want to tell you something that also would provoke you probably. I had agreed with you that the Arabs have copied a lot from the Persians.
Yes.
But it seems that the Persians have copied a lot from the like Semites in Mesopotamia.
Som vad?
Well, the Akkadians, like the Elamites and the Kassites, they copied a lot from the Akkadians, the Sumerians.
Jag vet inte vad det är för folk du talar om.
Well, Sumererna.
Jag har inte hört talas om
sådana. The ones that your civilization copied civilization from.
Okej,
okay, Fredrik. Det är ju där Babylon kom
ja, men det är roligt, för jag har väldigt många iranska bekanta och allt kommer ju från Iran.
Vad hade jag
hur man än
innan?
Pratar om det. Menar de? Jag menar inte riktigt det. Men ofta
träffar du en grek så kommer han från Grekland.
Alltså så här, nu i Spanien, det är jätteroligt att prata med spanjorer för de är otroligt så här, självkritiska hela tiden. Och så säger de så här, ja, es como normal, säger de. Ja, det är som vanligt. Det är alltid när något inte funkar, då brukar de säga det. Och det är väldigt självkritiskt. Så här. Och så säger de så här, ingenting är bra här i Spanien. Vi är dåliga på allting. Och så såg jag en lista över så här, hur många svarar jag i Europa på frågan vårt land är överlägsna gentemot andra kulturer?
Frankrike.
Frankrike hade jättehögt. Men lägst i Europa hade Sverige och Spanien.
Yep. Va?
Och det var jätteintressant. Huh. Ja, Spanien, väldigt, väldigt självkritiskt. Jättehögt hade Grekland till exempel.
Vadå,
och de har varit 140 år i statsbankrutt. Så jag vet inte riktigt så här var det här kommer ifrån. Men det har de ju. Så att, ja, det är oklara grunder över hela den här.
Men det är en slags falsk ödmjukhet där man inte vill säga att man är bättre än man är. Och...
Ja, men svenskar använder ju det, alltså så här, i Sverige, och det har ju ni varit inne på innan, att visa sig svag i Sverige är ju tecken på att man själv ser sig som överlägsen.
Ja.
Alltså att man har råd att göra det för att man själv tycker att man är kulturellt
man vet överlägsen. Innerst inne att man är det.
Ja, exakt. Och det är sättet att visa det på här.
Men du Fredrik, vad gjorde du innan Paradox?
Vi hade ett konsultbolag, jag och några bekanta. Och vi hjälpte olika bolag med olika typer av processer. Det var ju lite internets, inte barndom, för det här var ju 99-2003, så det var ju internet började utvecklas på riktigt bland bolag så här. Så vi frågade runt lite grann, vad har ni problem med just nu? Och då var det så här, inkommande e-post. Ja, men bra, det kan ju vi. Det passar ju utmärkt. Så då jobbade vi.
Vadå inkommande e-post?
Support. Alltså man hade bara haft telefonsupport på bolag. Och så helt plötsligt dök upp en massa e-mail till folk. Info@. Sådär. Så folk hade problem med och liksom, hur ska vi svara på det här? Och hur ska vi...
What is this email thing?
Exakt, ja, men det var väldigt mycket så mellanålder, eller medelålders mellanchefer som inte hade någon aning om vad de skulle göra. Och då stod vi där, en glada 25-åringar med bra idéer. Liksom.
Var ni stora?
Nej, vi var som mest 8-9 pers tror jag. Men sen kom då, när 9-11 slog till, så då dog hela konsultmarknaden.
Va? Varför just 9-11?
Nej, men det var intressant, för det blev liksom slag i slag där. Först så kraschade hela börsen.
IT-bubblan.
Och sen när 9-11 kom, det är första gången någonsin, ni vet vilka McKinsey är. Det är världens största managementkonsultbolag, eller världens mest meriterade konsultbolag.
Gör de någonting av värde?
Ja, alltså det där, alltså man måste börja med att definiera värde. Det är där man börjar
alltså,
någonstans.
Du vet, svaret är alltså nej.
Okay. Nej, alltså det jobbar väldigt mycket smarta människor med McKinsey. Jag har själv lite svårt för den typen av konsultverksamhet.
Okej, men förutom att ta betalt, vad mer är de duktiga på?
Det är inte mycket PowerPoint-karate bara.
Det är mycket PowerPoint-karate, det är det absolut. Men jag tror due diligence till exempel är de ganska duktiga på att utvärdera produktionsprocesser och sånt där. Men jag kan inte deras verksamhet så bra. Men det är första gången någonsin som de har gjort en ny emission, alltså tillfört pengar istället för att ta ut pengar.
Åh, jävlar.
För det gick så otroligt risigt. Accenture här i Stockholm hyrde ut sina konsulter för 100 kronor i timmen då. Så att det gick inte att konkurrera. Så hela konsultmarknaden bara dog 2001. Alltså, när jag sökte, för jag började Paradox 2003, vi köpte loss det 2004. Då när jag sökte en marknadskoordinator så fick jag 300 ansökningar 2004. Och det, idag får du inte det. För arbetsmarknaden ser helt annorlunda ut.
Idag är det svårt att bara få tag på en svartjobbare.
Ja, eller hur?
Ja, nej, det är
helt... Det vet ju inte jag så mycket om.
Nej, men alltså, du behöver någon ryssjävel bara till att riva ut lite. Det är skitsvårt.
Det borde finnas LinkedIn för svarta arbetare.
Kan vi inte bygga det? En arbetsförmedling för svarta arbetsförmedlingen.
Ja. Mitt första jobb var faktiskt på Polia. Men där fick jag sparken efter 8 månader. Så att det var lite...
Varför fick du sparken?
Nej, men så här, alltså,
var
så här,
du full på jobbet?
Nej, man önskar ju att det var så. Men så här, grejen var... ungefär så, om jag kommer ihåg det rätt. För att där är min bild av vad som hände. Där är ju ändå så här, vad är det, 24 år sedan? Nej, men så här, jag hade precis börjat då. Jag kom in genom en bekant. Jag gick på Handelshögskolan i Göteborg, vilket Handelshögskolan i Stockholm kallar för lanthandel, så lite nedvärderande. Det är ofta de som inte kommer in i Stockholm, vilket stämmer även för mig. Då kom jag in via Polia, för han hade sålt sitt personaluthyrningsföretag till Polia och de startade upp i Göteborg, så jag kom med på den svängen. Och så sa chefen på Polia där så här: har ni några idéer så skicka in dem till mig. Och då använde vi ett BBS-verktyg som heter First Class, som ett slags predecessor till e-mail. Och jag tänkte, det här är skitbra. Nu jävlar, nu kommer jag att bli chef snart här. Så att jag skrev ett dokument på 12 sidor över kvällen bara. Och så skickade jag in det. Och jag fick inte riktigt sparken, men jag fick ett möte där de sa så här: jag tror inte dina ambitioner riktigt stämmer överens med vad bolagets ambitioner
Fredrik, har du snott det här från Jerry Maguire?
Nej. Är det så?
Har du alla sett Jerry Maguire?
Nej.
Vem är det?
Ja, men
det är filmen med Tom Cruise.
Exakt, han är sportsagent. Och så skriver han dokument över natten på hur man ska ändra hela sportbranschen.
Det kommer jag på. Jag har ju sett filmen, så jag har inte ens reflekterat över det. Men jag såg då filmen efter jag fick gå.
Ja, och så fick han sparken när han presenterade sig.
Men jag fick inte riktigt sparken, jag fick bara förklara att... Och förmodligen är det så här, mina idéer var säkert inte skitsmarta heller. Det är inte det jag säger. Jag var 24 år gammal och tyckte väl att jag var betydligt bättre än vad jag är. Eller vad jag var i alla fall. Och så,
jag bara trodde och så skrev du, jag att du skulle bli saker. Miljardär, eller?
Ja, exakt. Men fan tror man att man är egentligen. Så, lite så.
Polia hade jätteroliga reklam. Kommer
just det var den här, ring Polia.
Alltså det var en reklam. Du vet just vad det är, Polia är ett bemanningsföretag. Alltså om en lärare blir sjuk så ringer man till dem. Aha. Och så skickar de en vikarie. Men det var en reklam där det är vinter och det är en man vars tunga har fastnat på en lyktstolpe. Han står verkligen och så kommer någon annan och så säger han hjälp, hjälp, du vet. Och då säger han, behöver du hjälp? Ring Polia.
Vi har personal utan bemanning och rekrytering. Ja, jag kommer ihåg. Den lanserades faktiskt när jag var där under de korta 8 månaderna eller vad det var. Nej, men grejen är den att så här. Jag kommer ju från Umeå då, som jag sa, och SSU-bakgrund och hela den här fina grejen. Och så är man ju liksom trött på det och så vill man flytta därifrån. Så flyttar man 120 mil rakt igenom landet till Göteborg. Och så har man växt upp i Umeå hela livet och inte sett så mycket annat egentligen. Utan Göteborg har jag sett en gång. Där jag spelade Gotia Cup i fotboll när jag var 16. Så som 19-åring kom jag dit. Och så är man ute på krogen med sina vänner. Som precis har börjat också då plugga där. De flesta inte göteborgare då, för att göteborgare höll sig lite för sig själva mest. Och så står man på någon bar på Avenyn och klockan är 2 på natten och så står man och hänger lite grann där och så kommer det fram någon så här, så nu kommer min göteborgska, så håll i er så här. Så då kommer han fram och så säger han, du, är du från Stockholm eller? Och då sa jag, nej, jag är från Umeå. Och då säger han, det var väl gött! Är det en norrlänning? Ska du ha en bassa eller? Och då var jag lite förvirrad. Det blev en väldig vändning av konversationen, för jag trodde jag skulle få en smäll. För att jag var liksom utlänning eller vad jag nu var för någonting i stan. Mm. Så det var liksom mitt första intryck av Göteborg. Jag måste ta Göteborg så. Och Göteborg, alltså, en del i den här polarhistorien var ju att jag var ju på väg till Stockholm också. Det var ju hit jag ville flytta då, för det kände jag att det är mitt naturliga nästa steg. Men det var 6 kul år i Göteborg i och för sig.
Men du, hur bildades Paradox?
Det var ju långt före min tid egentligen. 1979 var det...
Jävlar, det visste jag inte.
Nej, men det var ett rollspelsföretag. Det var en ung man på den tiden.
Det var sådana brädspel, eller?
Ja. Nej, men han heter Fredrik Malmberg, han som är ursprungsgrundare. Och vi är fortfarande goda vänner.
Är han fortfarande oskuld?
Nej, jag tror inte det. Nej. Faktiskt.
Han har käften, kär.
Ja, men har du sett en kille som spelar brädspel som har haft en flickvän någon gång? Kom igen.
Vi brukar inte prata om sådana saker när vi ses. Vi brukar dricka öl. Men det var så beside the point. Så att han hade varit i USA som 17-åring och sett Dungeons and Dragons och insett det här blir stort. Startade då ett spel i Sverige som heter Drakar och Demoner.
Och det är ett brädspel?
Nej, ett rollspel. Och sen så drog de igång då Target Games 79 då, som hade två labels som var Casper som var familjespel och äventyrsspel som var rollspel och brädspel. Och Casper hade ju spel som Rappakalja och Galenpanna och nästan allting som gavs ut på svenska var ju Target Games. Och de gick i konkurs 1997 och blev en management buyout som döptes till Paradox Entertainment 98. Och där kom jag in 2003 när de började bygga upp datorspelsdelen.
Hur kom du in?
Det var att vi var ett gäng vänner från Umeå som hade tråkigt på jobbet. Jag var ju konsult och det är ett ganska tråkigt jobb. Så att vi bestämde oss för att... Eller så här, de hade redan format ett gäng som skulle ge ut ett rollspel som heter Mutant på nytt. Det kan vara ett 80-tals rollspel.
Like Mutant?
Så, ja, Mutant. Mm. Men det var en svensk kopia på ett amerikanskt spel som jag glömt bort namnet på. Men det kommer säkert upp snart. Och då frågade de mig om jag ville vara med på det, så vi gav ut det och vi licensierade rätten till det här spelet av Paradox Entertainment. Så på ett möte med Fredrik Malmberg då sitter jag och förklarar vår brandingstrategi för ett rollspel. Så sa han, vilket slöseri det är att du sitter med de här grejerna. Ska du inte komma och jobba hos oss istället och driva de här datorspelsdelarna?
Och nu finns inte Hearts of Iron, Crusader Kings?
Hearts of Iron fanns och Europa Universalis fanns.
Ja, de fanns redan.
Ja, de två hade getts ut i ganska buggiga första versioner. Men och då sa jag, efter ett halvår var det så här, men vet du vad, vi provar. Så i augusti 2003, första augusti 2003 så gick jag in genom portarna där. Och ett år senare så ville de bli av med datorspelsdelen. Och då var vi ett gäng som fick ta över det. Då var inte jag huvudägare riktigt, utan då var jag second in command och näst största ägare. Och sen så köpte jag ut den andra ägaren i omgångar tillsammans med Spiltan Investment bland annat. Och blev vd 2009 och drivit det sen dess.
Is it like a publicly traded eller?
Nu är vi det. Vi börsnoterade bolaget 2016 och ja, det har varit en väldigt kul resa.
So if we got you to smoke a joint now and then do an Elon Musk, the shares will...
Ja, shares will drop. Vad är han säger? Han säger det. I will sell Tesla at 420. Var det han sa? Och så blev det ett jävla liv och så kunde han inte vara kvar som styrelseordförande. På grund av att SEC i USA hade synpunkter på att man kommenterar börspriser. Nej, precis. Nej, men jag brukar inte kommentera vårt börsvärde eller vårat aktiepris.
Men på tal om det, i och med att de här spelen, speciellt Crusader Kings, Hearts of Iron, Europa Universalis, att de är så historiskt accurate. För ni har ju med varenda detalj. Har ni fått skit för vissa saker som ni tar med som är historiska, men i nutid har blivit plötsligt jättekänsligt och kontroversiellt om man vill skriva om historien? Har ni fått skit för sånt?
Ja, ganska mycket sånt faktiskt. Vi gjorde ett skämt en gång och sa så här: nu Europa Universalis med korrekta gränser i Balkan, skrev vi. Och tyckte att det var ganska kul. Vi tyckte att det var jättekul. Så här, ett gäng så här svenskar som sitter på i high-tech building nere i centrala Stockholm. Så här. Och det blev ett jävla liv. Alltså. Och
men det är lite gratis PR.
Ja, herregud. Nej, men vi har varit med mycket. Vi har fått
men vilka är det som blir sura på det? Har ni stor following i Jugoslavien?
Så här, va? Att alla har sin egen idé om hur det historiska Balkan såg ut. Och det finns liksom ingen korrekt bild riktigt. Om man, alltså, man kan inte fråga alla olika länder och säga så här, hur ser era gränser ut? För då behöver territoriet vara 300% större. I stort sett. Och då grundar vi våra grejer mycket på vad FN har sagt och sådär. Och någon slags historieskrivning som borde vara korrekt. Så det är ju, historia är ju ett laddat ämne fortfarande. Det är ju väldigt laddat. Och det ser man ju idag med Ryssland-Ukraina, Rysslands invasion av Ukraina, att det liksom blåser upp igen. alla de historiska parallellerna. Till och med när det är fotboll blir det ju så här. Igår spelar ju Iran mot USA i fotboll. Bara det är ju stor politik. Liksom. Så att,
det är sjukt. Iranierna hejar ju på USA.
Ja, jag såg det. Ja. Att,
vilka var det som hotade er med den här Balkangren?
Nej, men det blev mycket liv på forumet och sådär.
Var det serber?
Jag tror att de är ganska duktiga allihopa på idéer om hur det ser ut där nere. Alltså så här, att alla länder har sin bild av...
Kom det folk i Adidas-dresser och svarta Mercedesar och
skreker. Jag tror inte de bryr sig om historia.
Om inte de... Vem skulle annars bry sig om Balkan? Om inte folk från Balkan bryr sig?
Slavoj Žižek, one of his like most famous videos where he's trying to like... The title of the video, where is the Balkans? And he's trying to explain which countries should be considered Balkan and which not.
Ja, han är tjeck.
Slovenien.
Han är Slovenien, precis. Nej, men det är ju laddat det där, och det är ju lika alla de gamla, framförallt om man ska sätta personality traits på ledare. Jag vet att kejsar Hirohito i Japan i Hearts of Iron 2 hade något lite ofördelaktigt trait, och då fick våran japanska distributör mordhot av någon extrem nationalistisk grupp i Japan. Alltså där, det, de sa så här, kan ni ändra det här? Men vi har ju som policy då, vi ändrar ju ingenting i spelen. Mm. Utan är det där så är det där. För att om vi ändrar oss på grund av påtryckningar, då kommer det aldrig att ta slut. Så att vi har alltid sagt att vi ändrar ingenting. Och därför är ju Hearts of Iron inte, det är förbjudet att spela i Kina. Till exempel. Och det är för att Tibet är ett spelbart land i Hearts of Iron. Vilket då man ska anse att det är, eftersom det var ett självstyre där då under den här tiden, i början 1936. Så att, ja, och det har Kina velat ändra, och vi har vägat konsekvent att göra det. Så att, faktiskt Ministry of Culture i Kina skickade ut ett pressmeddelande att we threaten the unity of China and distorts the minds of young people. Och jag tyckte det var ganska bra achievement för ett 20-mannabolag i Stockholm som vi var vid den tiden.
Sounds Chinese / Egyptian. But speaking of pressure, like how much pressure there is on the gaming industry from the woke movement?
Ja, alltså så här, alla, om man pratar historia specifikt, så har vi ju haft press hela tiden. Vi är ju vana vid att folk försöker påverka oss på olika sätt och skriva om olika saker och göra saker på, ja, tolka saker på ett annorlunda sätt. För den som äger, vad ska man säga, den som äger historieskrivningen äger ju också väldigt mycket. Och där kanske vi tidigare i alla fall inte har tagit vår roll på så stort allvar. Det är en stor diskussion nu. Vi släppte ett spel som heter Victoria 3 nyligen, och nu har det varit en stor debatt ifall kommunism som samhällssystem är overpowered i spelet. Att det är för lätt att spela kommunister. Och det är klart, det är väl någon som hävdar det. Alltså, jag vet inte själv, för jag har inte spelat någon kommunistisk stat, så jag får gå hem och göra det.
Mm. Fredrik, men du förklarade innan att spelbranschen är så bra som den är därför att vi blev amerikaniserade på 70-talet, vi är bra på engelska och så vidare. Borde inte svensk filmindustri vara lika bra då?
Ja, jag var med i en, när jag var ny i branschen och folk fortfarande hade förtroende att jag sa bra saker i paneldebatter, så blev jag inbjuden när Leif Pagrotsky var kulturminister. Det var 2005. Och då skulle vi prata om den växande spelbranschen och hur man kunde göra det bättre. Och då satt vi var tre eller fyra från branschen, bara jag var en och Pagrotsky var en annan. Han frågade så här, vad kan vi göra? Och de flesta var inne på, ja men vi är stöd av olika saker. Och jag sa att jag tror det bästa ni kan göra är att hålla er borta och låta oss vara i fred bara. Och behöver vi någon skattelättnad så kanske det är där man ska gå. Men vi måste utgå från att vi gör spel som folk vill köpa. Vi kan inte ha någon slags statlig fond som finansierar oss. Och jag tror att en av de stora problemen för filmbranschen, för att de har ju inga, den senaste internationella succén var ju Millennium. Och,
alltså amerikanska versionen.
Nej men även ja, exakt. Nej men så här, jag tror att Millennium på svenska var den första film på svenska som gick upp på amerikanska biografer sedan Ingmar Bergman.
What?
Om det var Smultronstället eller något sånt där. Och det, då pratar vi ju 60-tal. Liksom. Så att det är ett visst gap mellan att svenskar slår utomlands. Och att danskarna, norrmännen och snart även finnarna är bättre än oss på film är ju lite tråkigt. Nu är de ju snart på fotboll också. Så jag vet inte vad vi har kvar. Men så här. Jag tror att det är ett problem när staten är med och finansierar. Därför vad du får då är inte folk som fokuserar på det kreativa och som fokuserar på att hitta en publik för det de gör, utan de fokuserar på att hitta pengar som ofta finns hos staten. Mm. Och det gör också att man har inte byggt det finns inget, vad ska jag säga, det finns inget nätverk av människor i filmbranschen som har lika mycket pengar heller som folk i spelbranschen. För nu har ju några sålt. King såldes för 55 miljarder tror jag, SEK. Och de fyra grundare tror jag det är till King. De har ju mycket pengar och de har stoppat in massor med pengar i spelbranschen. För det är spel de kan, det är spel de förstår och det är där de kan hjälpa till. Och hela det nätverket, hela den infrastrukturen saknas inom film. Så att jag tror ju inte på att staten ska gå in och bestämma vem som ska få pengar i en kreativ industri. Jag tror inte det är en framgångsform.
Men finns det utrymme?
What do we need it even?
Ja, det var det jag tänkte fråga. Finns det utrymme för filmbranschen att bara säga nej, men nu räcker det. Nu vill vi stå på egna ben.
Nej, men ett problem har ju varit också att folk söker sig från filmbranschen till spel idag. Ta Josef Fares till exempel, han är ett väldigt bra exempel. Han gjorde ju film innan. Sitter nu på Haze Light Studios och är superframgångsrik. Och gör vad heter Brothers. Ja, till exempel. Som jag har vunnit priser internationellt och är fantastiskt spel. Och publiceras av EA som är ett av världens största spelföretag. Så att, det är klart. Alltså att, ser de att här kan jag inte göra det jag vill. Det är klart att har du en grannbransch där du också har en berättarteknik som påminner om film. Det är klart att du kommer dit istället.
Fares som är bror till Josef Fares. Han har ju övergett Sverige mer eller mindre och är i Danmark. Pratar flytande danska.
Mm-hmm. Denmark seem to be really have a good thing going.
Ja, och haft det under en längre tid. Men han sa att, jag läste en intervju med honom i Coupé. Jag åkte SJ. Men då sa han att svensk film är alldeles för PK. Och så sa han att varje karaktär, det är som att de går igenom någon sån tvätt. Alla går igenom samma tvättprogram. Och när de kommer ut så ser alla likadana ut. Alla upplevs likadana på film och i serien. Det finns ingen någon så här djup i dem. Och då sa han, då gör han hellre i Danmark. För där finns det utrymme för att utforska karaktärerna eller storyn och manuset. Det behöver inte vara, alla karaktärer är inte likadana.
Är det inte för att alla har gått Dramaten här då? När de ställer upp i filmen.
Men det är inte bara det. Det är inte bara det. Det är också att när karaktärerna skrivs av en manusförfattare, precis som Chang säger, så måste det också godkännas av.
Okay, alltså det är så mycket som måste. Det är så mycket politik som måste ligga rätt. Alltså så här, det är väldigt trendkänsligt. Alltså, Filminstitutet är ju en förlängning av sosseriet, Svenska Filminstitutet. Jag var intervjuad av DN och då frågade mig bland en rad andra så här elaka högerprofiler om man, nu med nya regeringen, vad vill vi se på kulturområdet? Så sa jag det, att lägg ner Filminstitutet, att det är det bästa som kan hända svensk filmindustri, det är om den försvinner. Och finansiering tvingas komma på annat håll. För då tvingas man ju tänka i de banorna att nu ska vi göra någonting som folk faktiskt vill se.
Det där är så
jävla...
Det har
ju rasat. Antalet tittare som kollar på svensk produktion. Det har totalrasat.
Ingen går ju på bio längre. Nej. Och visst, man kan säga att det har att göra med att man generellt inte går
skitsamma
på bio.
Skitsamma distributionsform. Väldigt få tittar på svensk. Hade Netflix senast en svensk producerad serie som någon pratade om?
Clark.
Snabba Cash.
Jag har inte sett någon av dem.
Ja, men de är rätt bra. Men du vet den här tunna blå linjen, hela grejen. Jag blev bjuden till Studio 1 för att prata om det. Och de var väldigt trevliga. Till och med, du vet, man läst min text och bara, men vad tycker du, bla bla bla. Och när jag i slutet sa att serien produceras av Region Skåne och Malmö stad, har fått 9 miljoner. Stämningen i rummet förändrades helt. Det var som att allt annat det jag sa innan, det var, men det är trevligt att du är här.
They are suddenly fucking Afghans.
Men när du påpekar något, alltså om du säger så här, alltså jag vet inte, det kanske behöver inte vara sant, men jag kan tro att om man som stad ger pengar till en filmproduktion, då kanske man har vissa krav på hur din stad ska skildras. Det gick inte hem. Och den här frågan, den är superkänslig. Du får inte säga att, för man målar ut det som någon slags konspirationsteoretiker. Jag bara säger, hej, jag vet inte, om jag jobbar på Region Skåne, då vill jag att min stad skildras på ett schysst sätt.
Men det är som när man säger att historieskrivarna äger makten. Det går alla med på i Sverige. Men att Region Skåne finansierar Tunna blå linjen och inte vill ha en del i hur det porträtteras där, då förnekar man det. Men det är ju samma sak.
Nej, men det är klart man vill. Alltså, när man stoppar in pengar i något som en tredjepartsaktör så vill man ju ha också del i det, vad det kreativa är. Alltså om man inte är en ren investerare. Det enklaste att ta in är en riskkapitalist, för de vet man vad de vill ha. De vill ha avkastning på sina pengar. Och de tänker inte bry sig om hur det kreativa ser ut.
Exakt. Så det enda sättet är så här. Jag kan vara helt fel. De kanske inte har någonting med det att göra. Men enda sättet att man ska helt kunna slappna av det är att det kan inte vara statligt.
Yeah, exactly. Because actually, unless it's explicit, like we have certain demands explicitly, it cannot be proven or disproven.
Nej, men, men det är liksom självreglerat. Alltså så här, är det helt galet att anta att när manusförfattaren, regissören, de bakom scenen, de går för att söka stöd hos Region Skåne, att det finns implicit något mellan raderna på hur de ska bete. De vet hur de ska lägga fram det här.
Ja, annars så är det. Men man ska inte prata högt om det, Mustafa. Exakt. Det är det som är misstaget.
Så Region Skåne säger inte implicit till dem, eller explicit, så här vi vill ha det. Och de säger inte heller, utan det bara är så. Man vet spelets regler.
How would it be if SD were in charge?
I Region Skåne? Alltså det här är jätteintressant. Jag tror...
Då kan man prata öppet om det. Om det hade finansierat.
Nej, det hade varit samma sak förutom att manusförfattarna hade tagit hänsyn till att det är SD som kommer bestämma om vi får pengar eller inte. Och det hade påverkat manuset.
Jag tror att SD hade gått med på att man skulle skildra Malmö mer autentiskt och nära verkligheten. Visa klankriminalitet, gängkriminalitet. Men så länge de kopplar det till sossarna. Att det är sossarna som är ansvariga för det här, då är det okej.
Okay. Men det är väl också ganska objektiv verklighetsbeskrivning. Det är väl inte SD som importerat klanstrukturen?
Visserligen ja, men det är fortfarande påverkan.
Så du vill att SD ska styra i Region
Skåne? Verkligen, jag vill inte att visst någon ska styra. Men... jag vill ha anarki.
Anarki.
Men det är en grej jag tänker på. Du sa att men det här med woke och hur det påverkar, och så sa du att nej, men vi är vana med det här. Så här har det alltid varit. Vi får kritik från Kina, Balkan, hit och dit. Har det blivit mer med så kallad woke, eller har det varit någon period där ni fått stå ut med ännu mer?
Nej, jag tycker inte det är mycket värre nu än vad det varit innan. Det kan jag inte säga. Men jag tror att folk också känner till vad vi har för linje i hur vi gör. Och sen finns väl folk internt i och för sig som vill driva olika politiska linjer baserat på preferenser. Men
hos dig?
Ja, men jag tycker folk hos oss är professionella och gör sitt jobb och försöker skildra historien som man försöker objektivt att se den. Alltså, det är ju så här, det är klart att vi får kritik i Europa Universalis för att Sverige är overpowered.
Och det är
overpowered. Och sen våra generaler, alltså så här, om man tittar på svenska generaler under 30-åriga kriget, skälet att det gick bra var ju faktiskt att vi hade bra militärledning. Och då kanske vi med våra svenska glasögon inte är jättebra egentligen objektiva bedömare om hur det är. Och så ger vi dem lite för höga betyg. Så det är ju vanligt att återkomma. Sweden OP, det är en sån här meme i paradoxkretsar. Liksom. Så att det händer ju. Men vi tar oss den konstnärliga friheten som det heter.
Fredrik, where is the gaming industry going? Because, you know, like there are people like Mark Zuckerberg and so on, they're talking about the metaverse and like in the future basically we'll be in the metaverse and everything will be going on there.
Så kommer det inte att bli. Det kan vi vara helt tydlig. Nej, absolut inte. Utan metaverse...
Påstår du att Mark Zuckerberg satsar på fel grej?
Ja, det skulle jag säga att han gör. Absolut. Alltså, så här, den enklaste frågan är att säga så här. Skulle du stoppa in pengar i Mark Zuckerbergs metaverse? Mitt svar är absolut inte. Det ska jag aldrig göra. Utan Mark har ju satt sig i en bra situation där han är huvudägare till Facebook. Han är i stort sett orolig. Jag antar att deras bolagsstämmer är ungefär lika demokratiska som Nordkoreas parlament. Att det är han som bestämmer. Och han gör nu sina pojkdröms ambitioner. Så här, att han vill ha ett fantasiuniversum där han är kung och där han får bestämma alla saker som alla gör. Och det är klart att det är väl
en jättehäftig...
Ja, det är en jättehäftig power fantasy. Men grejen är den, så att tro att det ska finnas något som ett be all end all metaverse, det kommer inte att hända. Därför att spelindustrin har gått igenom flera olika faser. Det närmaste vi har kommit till ett metaverse, det är World of Warcraft. Och då pratade alla om så här, PC games are dead. Ingen spelar PC längre, men det stämde inte, utan det var bara det att ingen spelade något annat än World of Warcraft. Och Paradox-spelen för övrigt också. Vi hade fortfarande bra marknad då. Men det var så här, PC-spelare dog för alla spelade World of Warcraft. Och i World of Warcraft kunde du göra allt. du kunde fiska och du kunde slå ihjäl monster och du kunde jaga saker och du kunde gå på quests och så här. Sen insåg folk så här, men jag tycker inte allt det här är roligt. Jag tycker PvP är kul. Därför så spelar jag bara League of Legends nu.
Vad sa du, PvP?
Ja, det är när man slåss mot varandra. Player versus player. PvP. Nej, men så att, och då har det delats upp i specialintresse. Alltså, går du in och tittar idag på hur spel ser ut, så det finns så otroligt specialiserade saker. Russian Fishing är ett av mina favoriter. Jag tycker det är fantastiskt. Och så finns det en grej, ett spel som jag brukar garva åt för 10-15 år sedan. Det heter Euro Truck Simulator. Och så frågar jag så här, vad gör du i spelet? Ja, man kör lastbil i Europa.
Det finns sjukt många sådana. Det finns Train Simulator.
Ja, ja.
Och man kan köpa en tågcockpit i så här spelbutiker.
Ja.
Så kopplar du in den med USB och så har du så här en joystick som är som ett tåg. Ja, men och så här, sitter folk så här 14 timmar och kör från Amsterdam till, fan vet jag, till Stockholm.
Ja, ja, men och det är så här, de här som gör det här spelet, Euro Truck Simulator, de heter SCS Software, de sitter i Prag. Pavel Sebor heter deras vd, jättetrevlig kille. Och, så här, och jag pratade med honom för 10-12 år sedan, så här, men vem vill spela det här? Och svaret är, topp 20 mest spelade spel i världen varje dag är Euro Truck Simulator. Och så frågar de så här, vilken är den största målgrupp? Och man säger, det här kommer du aldrig att tro, men det är lastbilschaufförer. Och det är helt sjukt. Jo, men det är lite sjukt. Så. De har kört lastbil en dag, så kommer man hem så, vad ska jag göra? Vad fan, jag botar upp det här. Kör men lastbil.
Vad gör man i spelet?
Man kör lastbil. Alltså, du kör last mellan olika städer.
But why?
Why do you need more?
Men det är som Train lastbil. Simulator. Det är samma sak. Du kommer till en riktig tågstation, typ så här Hokkaido i Japan, och den är designad exakt som riktiga stationen, och så ser du i din låtsasfilm, vad heter det, tv-skärm på ditt låtsaståg, att nu går passagerarna in, stänger dörrarna och så gasar du vidare till nästa station.
Men finns det zombies eller?
Nej, det är lastbil. Alltså det är en simulator. Du simulerar att du kör lastbil.
Jag körde ju flight simulators.
Ja, det är mer förståeligt kan jag tycka. Det är lite mer power fantasy.
Jag kör det fortfarande ibland. Jag har VR-headset. Jag sitter och flyger från Chicago till Stockholm.
Ja, du kör real time också. Det tar så här 9 timmar.
Det är real time. Jag sätter på autopilot, går och käkar och kommer tillbaka.
But everything that you're saying, okay, Mark Zuckerberg is not here to defend himself, so I'm trying to like advance his case now. Like, from what you're saying, why like a further advancement of this technology that you immerse yourself totally in some kind of like metaverse in a simulation, why would this not be a selling
för att thing? Det är inte en advancement.
Nej, och därför den kommer inte vara bäst på någonting. Den kommer att vara bra, lite bra på olika saker, men grejen är att du vill inte göra alla saker i tillvaron. Du vill göra några specifika saker och så vill du göra dem jättemycket. Och det handlar, alla intressen handlar om specifika saker. Så här, om du är intresserad av skytte, då är det skyttet som är grejen. Det är inte ett spel där du även kan köra truck och du även kan fiska.
Yeah,
och du
I'm
även
sorry.
Kan göra 100 andra saker.
But wouldn't you be able to go to the metaverse and like, you know, there's the shooting section in the metaverse for example, or like this section that is like designed for your own interests? And like advance it as much as possible.
Har du testat VR någon gång?
Yes.
Vad tyckte du? Och vad testade du för något?
Det var bara på sidan han testade.
Nej, jag kommer inte ihåg.
Finns det VR Pornhub?
Det finns VR Pornhub.
Nej, jag är bara nyfiken.
Here, you can have this in the metaverse. No, but you understand what I mean. Like it's possible also that to cater to specific needs within that
Okay. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Domoste du betala om du ska lyssna mer. Du formanga flera avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.